Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I slutet av 2016 inkom alltså uppgifter till polisen om att det skulle vara Rasmus som mördat Albin. Mordet har då varit ouppklarat i nära 3 år och 3 personer har under dessa år vetat om vad som har hänt. Dessa är Rasmus, hans flickvän Olivia samt hans lilla syster Sara. Att tonåringar mördar varandra är ovanligt. Och det är även mycket ovanligt att så unga personer klarar av att bära en så tung hemlighet så länge. Men berättelsen om vad som har hänt Albin framkommer till slut och ett åtal mot Rasmus väcks.
Det har hänt saker när det gäller mordet på en 16-åring på Frännarp för några år sedan. Cecilia Bergsten, chef för grova brottsroten på Hallandspolisen, berätta.
Ja, igår eftermiddag så grep vi odramatiskt en 20-årig man misstänkt för mordet. Grunden för gripandet är nya uppgifter som inkommit, men även en genomgång av ärendet i sin helhet. Han är numera anhållen, skäligen misstänkt för mord.
Han erkänner inte mord, utan menar att det däremot handlar om grov misshandel och vållande till annans död.
Ja, det är uppenbart att han har gått och burit på det här ända sedan det hände och mått väldigt dåligt av det. Så jag tror att det är en lättnad både för honom själv och alla andra att det här nu ser ut att kunna klaras upp.
Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 om mordet på 16-årige Albin. Rättegången mot den nu 20-årige Rasmus hölls i Halmstad tingsrätt i maj 2017. Han står åtalad för mord och som vi hörde i del 1 så erkänner Rasmus till att det är han som har tagit livet av Albin. Men han nekar till just mordanklagelsen och menar att det inte var meningen att Albin skulle dö. Vi hör återigen flickvännen Olivia.
Och om man då tänker, du beskrev att ni står på den där gräsplätten där utanför teatern och så visar då Rasmus de här bilderna och så beskriver du då att du blev ju chockad. Hur reagerade Rasmus då?
Han var jätteledsen. Han grät. Jag är jätteledsen. Som jag ser på Rasmus när han gråter så är han helt förstörd.
Och förstod du då så att säga varför Rasmus skulle ha gjort det här mot Albin?
Nej, alltså man hamnade i sån chock så man fattade liksom inte.
Men sen pratade ni om det på kvällen också, förstod jag.
Ja, bara lite så här smått.
Och sen vet vi ju att hade fått reda på det redan på kvällen efter det hade hänt.
Ja.
Pratade ni alla 3 då på kvällen efteråt?
Nej, inte som jag kommer ihåg.
Nej, okej. Ni kanske har pratat om det flera gånger. Alltså efter det har ni kanske pratat att det har kommit upp flera gånger?
Ja, det har vi kommit upp.
Okej. Ja, det är inte så lätt att kanske komma ihåg så att säga, alla gångerna då.
Nej.
Hade du någon uppfattning på om Rasmus skulle så att säga, berätta detta för man kan tänka sig polisen eller föräldrar eller något annat?
Nej, jag och var väl väldigt mycket på honom att han skulle gå till polisen och säga få ut sig det. Men han vågade inte.
Nej. Sa han någonting om vad han var rädd för?
Nej, han gick inte in på exakt allt. Han sa bara att han var rädd. Liksom. Han var rädd att förlora hans storebror och hans mamma. Okay. Att de skulle vara arga på honom.
Ja, och för din egen del då, har du så att säga berättat detta för någon?
Nej,
det har du inte lärt. Nej. Hur tycker du om att tänka för din egen del? Hur har det så att säga påverkat dig under den här tiden, tycker du?
Jo, man har ju inte mått speciellt bra. Det är självklart att man mår inte bra av att veta någonting. Man har ju, jag har varit sjukskriven och ja, till och från hela tiden sedan 2014.
Och Rasmus då, har du märkt hur han har, om han har reagerat och i så fall hur?
Ja, han hoppade av skolan, han skötte inte sig, han lyssnade inte. Han var med i sin egna bubbla.
Hur har du själv så att säga, tyckt nu när det här har så att säga, kommit fram? Har du haft några funderingar på eller vad har du tyckt om det?
Det är väl skönt att släppa det. Alltså släppa bomben. Alltså kunna berätta och vara ärlig och prata ut om det.
Att sanningen nu tycks komma fram upplevs för de inblandade som lättande. Tuffast har det självklart varit för Albins familj. Som i den här tragedin även fått leva i ovisshet så pass länge.
Så vi tar detta i den takt igår?
Absolut.
Albins föräldrar är och har varit skilda länge. Men när Albin levde bodde han mestadels hos sin mamma. Men Albin och hans pappa hade ändå en bra kontakt med varandra.
Och då var han hemma hos mig ganska mycket. För han skulle egentligen bara vara hemma hos mig på helgerna. Bland annan helg, men han var hemma hos mig nästan varje helg och... Vi var ute och hade, fiskade mycket, hade jättemysigt.
Albins mamma pratar ju här någonting om någon diagnos. Var det din uppfattning om hans problem?
Ja, men det var absolut det. Det var ju här han hade ADHD. Han svårt att sitta still, koncentrera sig. Och det känner jag också igen från skolan när man hade svårt att sitta still och sånt här. Absolut, han hade koncentrationssvårigheter och väldigt sprallig.
Hur fick du dödsbudet?
Jag hade varit uppe i Plönningeskolan hos Sida. De hade haft sån här öppet hus. Och jag och min fru, då var en fru, vi var tvungna att åka iväg tidigare. Jag kommer inte ihåg exakt vad klockan var. Och när jag hade haft provningen kommit hem... Så gick det väl en halvtimme, timme, så ringde telefonen och då var det min brors före detta flickvän som ringde och frågade vad som hade hänt Albin. Hon sa att Albins kusin, hon låg uppe på andra våningen och grät och sa att Albin var död. Hon sa att det är ju inget roligt skämt om, så här skämtar man inte om, sa jag. Jag blev förbannad. Och så sa han, men det är något som har hänt. Så jag får väl kolla upp det då. Så jag ringde Ida, hon svarade inte. Jag ringde Malin, jag ringde mormor och morfar, men det var ingen som svarade. Och sen så gick det en stund till och så ringde min brors före detta flickvän. Och så sa hon, det står konstiga grejer på Facebook också. Men hon säger att han är död. Så jag gick in och kollade på Facebook och då hade Ida skrivit att ni kan dra åt helvete allihopa. Jag vill inte ha någonting med att göra. Skriv inte till mig mer och sånt här. Så då tänkte jag, då måste jag få reda på vad som har hänt. Så jag ringde till polisen. Men då blev jag kopplad mellan det var 5-6 personer innan jag fick tag i en. Och de sa till mig att vi vill inte berätta det på det här viset. Men det är din son jag hittat i Frännarp i bäcken.
Och hur kändes det då när du fick reda på att det kunde ha hänt någonting och den här stunden till du fick ett definitivt besked?
Nej, det var fruktansvärt. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen liksom och... Ja.
Albins pappa har givetvis mått mycket dåligt. Han upplever såklart bra att sanningen nu kommer fram. Men han har varit frustrerad och förbryllad sedan han fick reda på att det var just Rasmus som låg bakom hans sons död. Rasmus deltog under Albins begravning och han tog även bilder på sig själv poserandes vid Albins gravsten och uttryckte även sin sorg och vördnad över Albins bortgång i sociala medier.
Jag vet ju att du också känner till Rasmus. Och hur har det varit? Du först berättade hur det har varit den här tiden från att du fick det här dödsbeskyddet fram till att man grep en person. Så att man har gjort en omgång, men fram till att vi fick reda på att det var Rasmus.
Jo, det har varit jättejobbigt. Jag går hos både kurator och psykolog. Äter en del mediciner. Både antidepressiva, tablett för oro. Jag har insomningstabletter. För jag ligger och grubblar hur mycket som helst på nätten annars. Och vem som har gjort det, varför.
Och när du då får reda på att det är Rasmus, hur reagerar du då?
Ja, då reagerar jag väldigt starkt, för att det var Rasmus pappa känner jag sedan innan. Och när begravningen var så kommer Rasmus pappa och hans mamma fram till mig. Och då stod Rasmus en bit ifrån och skakade och grät. Och vågade inte komma fram. Då kände jag liksom, jag måste gå hem och prata med honom och säga till honom att det inte var hans fel och krama om honom och så här. Och sen då få höra att det var han, det var ju som att slå undan benen på en. Det var fruktansvärt. Det... Skulle aldrig kunna tänka mig det.
Nej. Du, jag har ju inledningsvis under sakframställningen också sagt att du har haft ett visst fysiskt lidande utöver det psykiska lidandet. Vad, kan du berätta lite grann om det?
Ja, jag åkte på en hjärtinfarkt. Och stressen här när jag fick reda på att det var Rasmus som hade gjort det. Så jag åkte in och fick göra sån här kranskärlsröntgen. Så de har gjort 2 stycken på mig.
Hur har du mått fysiskt och psykiskt den här tiden?
Nej, det är jättejobbigt. Det är fortfarande jobbigt.
Och hur går man vidare om man nu kan göra det? Hur har du gjort?
Det som hållit mig uppe, det är ju Ada, min lilla 5-åring.
Och hur känns det att sitta här idag? Eller de här dagarna?
Ja, det är jättejobbigt det, men det är ju ändå en lättnad att kunna få svar på frågor och man har funderat på mycket och kunna gå vidare. Sen gå vidare och gå vidare och kunna få ett avslut på det hela.
Är det någonting mer som du vill lyfta fram i denna delen här? Annars så är jag nöjd.
Nej,
men det
tror jag inte. Det,
Det är i slutet av 2016 som Rasmus lilla syster Sara är på en fest. Hon och Rasmus och Olivia har nu burit på vetskapen om vad som verkligen har hänt Albin i nära 3 år. Men ingen av dem har mått speciellt bra under den här tiden, överhuvudtaget. Det är på den här festen där det spelas ett spel där man ska svara sanningsenligt på olika frågor. Och där Sara ska svara på frågan om vilken hennes största hemlighet är, som det brister. Hon säger att hon inte kan svara, men drar sedan sin kompis till sidan och anförtror sig till henne om vad hon vet om vad som hände med Albin.
Ja, vi gick ut på hennes altan och då frågade jag vad det handlade om. Och då sa hon att det handlade om Rasmus då, att det var han som hade gjort det.
Hur reagerade du då? Reagerade någonting just då?
Jag blev bara jättechockad och trodde inte först på henne.
Nej.
Men sen så pratade hon bara bort det, så jag ville inte pressa henne mer på att prata den dagen.
Nej. Sen kom du upp senare, och när var det då?
Det var någon dag efter när vi åkte hem till mig. Så tog hon upp det igen och sa att hon fattade inte att det var sant. Och då frågade jag hur det hade gått till och varför han gjorde det. Hon sa bara att han hade tagit ett stryptag på Albin. Ja, det är det jag kommer ihåg att hon sa.
Dagarna efter, när kompisen börjar inse allvaret i vad Sara berättat för henne, så berättar kompisen för sina föräldrar och de beslutar för att åka till polisen och berätta det de vet. Och det väcks nu nytt liv i utredningen. Sara och även Olivia kallas in till förhör och för polisen berättar de nu till slut det de vet. Vilket är samstämmigt med det vi hörde i deras förhör i förra delen. Att Rasmus visat bilder på den avlidna Albin och att han berättat att Albin dog av det strypgrepp han tog. En sak som står klart är att Sara och Olivia inte har mått bra av att bära på denna hemlighet. Och Rasmus själv har också mått väldigt dåligt.
Och ingen mer än ni tre känner till detta. Kan du berätta lite grann hur du har kunnat liksom klara av detta?
Jag har inte kunnat klara av det. Jag har försökt ta självmord i flertal tillfällen. Och sen har jag skadat mig själv och jag började dricka mer. Jag mådde så dåligt så jag tog till alkohol.
Du var väl här, vad var det någon gång i slutet på november förra året som en Securitas-vakt hittade på järnvägsspåret?
Ja.
Då blev du körd upp till Piva?
Ja.
Ja. Hur många gånger utöver den gången som du sa att du hade försökt ta livet av dig?
3.
Ja. Har ni försökt att förtränga detta eller har ni pratat mycket om det här? Eller
har
ni...
Vi har pratat om det.
Ni har pratat om det? Mm. Och är det någon som har tyckt att vi måste berätta eller har ni varit överens om att ni ska försöka att hålla det här tyst?
Det minns jag inte.
Det minns du inte, eller? Nej, nej. Men du har inte mått bra under den här tiden?
Nej.
Efter att man hållit förhör med Sara och Olivia plockas Rasmus in till förhör och delges misstanke för mord. Det är nu i slutet av januari 2017 och Rasmus förnekar inledningsvis. Det är först i nästkommande förhör som polisen berättar för Rasmus att Sara och Olivia har berättat hur det hela gick till. Men Rasmus fortsätter att neka fram till det fjärde förhöret och då är det Rasmus advokat som berättar vad Rasmus uppgett för honom om vad som har hänt. Han berättar att Rasmus slår Albin i ansiktet. Albin faller omkull och därefter tar han stryptag om honom. Men man tillägger att hans avsikt inte var att döda Albin. Och det kanske det inte var. Men man vill reda ut vissa uppgifter som hittas i Rasmus mobiltelefon.
Sätta på presentationsutrustning.
Jo, Rasmus, jag skulle vilja inledningsvis be dig kommentera vissa saker. Jag tror att åklagaren möjligtvis har konfronterat dig med samma uppgifter tidigare, men jag vill gärna att du utvecklar, att du tydligare kommenterar vad jag nu läser upp för dig, och det är sidan 140 i förundersökningen.
Och det är främst anteckningar som Rasmus själv skrivit i sin mobil som Anders Roy, målsägarbiträdet för Albins syster och mamma, vill veta mer om.
Och då är citat, och vill bara ut och slå sönder någon eller döda någon just nu för att ta ut min ilska. Och jag hade fan kunnat döda Albin om du bara sa att jag fick det för det han har gjort mot dig och jag mår psykiskt dåligt. Att veta att du inte vill att jag ska bry mig och låtsas som ingenting. Jag träffade Albin igår, hade sån fucking lust att bara boxa sönder horungen. Kan du kommentera vad du menar med detta, Rasmus?
Nej, alltså, jag hade gärna gjort det, men jag minns inte att jag skrivit det själv. Så.
Men var du så här på Albin så du hade kunnat döda honom eller boxa sönder honom som du skriver i det här meddelandet?
Nej. Det var bara ett uttryck för mig att uttrycka min, vad heter det, ilska, att jag var så jättearg. Jag hade aldrig kunnat göra det.
Jag ska gå vidare här till sidan 143. Och det är någon telefontömning i din telefon och du smsar med det. Förlåt att jag förstör allt, hatar verkligen mig själv för detta, men jag har i alla fall sagt upp vänskapen med Albin. God natt. Älskar dig. Sa du upp bekantskapen med Albin någon gång?
Jag tror inte det.
Det måste du ändå veta om du gjorde.
Nej, jag minns inte. Det är så lång tid tillbaka, så jag minns inte.
Men under er kamratskap, var det så att ni ibland såg upp bekantskapen med varandra och ibland var ni vänner?
Ja, alltså vi bråkade ju. Och då alltså ibland så kunde det ta några dagar och ibland flera veckor.
Fast det förekom ju i förundersökningen uppgifter där du talar om för att du inte ska umgås med Albin på fritiden.
Ja, men det gjorde jag ändå.
Ja. Men varför sa du så till?
Det har jag ingen aning om. Alltså jag ville ju umgås med Albin eftersom han var som en lillebror för mig.
Ville du inte att du skulle umgås med Albin?
Jag vet inte. Tror inte det.
Vad sa du?
Tror inte det.
Men du måste väl ändå veta vad hon hade för uppfattning?
Nej, alltså jag minns ingenting.
Och dagen efter smsar även Rasmus till deras fotbollstränare att Albin inte lever längre. Och att han dött genom en drunkningsolycka.
Ja.
Hur vet du att det var en drunkningsolycka?
För att det stod i tidningen.
Stod det dagen efter den 10:e att det var en drunkningsolycka?
Ja, jag tror det. Jag minns inte.
Det var någonting jag reagerade över när du svarade på åklagarens frågor där också. Och jag går tillbaka till den 169 så är det ett avsnitt där du berättar för oss att du skriver av dig din frustration och ilska.
Ja.
Och innan du skriver att du vill ut och slå sönder någon eller döda någon så skriver du: jag har förstört min dröm om att bli pappa och skaffa egen lägenhet, men nu skiter jag i allt. Vad var det som hur har du gjort för att förstöra din dröm?
Det minns jag inte.
Du säger väldigt ofta när du får fråga att du inte minns. Och det här är ju ganska stora grejer du beskriver. Du har förstört din dröm att bli pappa. Och du vill fan döda någon och Albin ska döda. Och så minns du inte det. Vad har du någon förklaring på det kommer så att du inte minns?
Jag har inte världens bästa minne.
Nej, men du är ändå ganska stora saker. Alltså, om man säger jag vill döda någon och sen minns man inte sen. Vad menar jag med det? Jag tycker inte att det är konstigt.
Nej.
Du, om vi tar oss tillbaka till platsen för händelsen där Albin då dog.
Ja.
Så berättar du att ni kommer ner till den här platsen. Och så frågar du honom om han har tagit bort korten på din lilla syster ur sin telefon.
Ja.
Och då har han inte det för han har inte haft tid. Och ja. Då blir du arg. Nej, först du tar hans telefon och så puttar han dig.
Ja.
Och då är det en sak som jag har undrat över ända sedan jag läste det. Jag har ju också beskrivit idag att ni har aldrig slagits, Albin, nu.
Nej.
Men den här dagen, den 9 maj 2014, så puttar han dig. Och då blir du så arg så att du slår ett knytnävsslag i ansiktet på Albin som ju är så hårt så att han går ner på knä.
Ja.
Vad kommer det sig? Ni har aldrig brukat våld, säger du, mot varandra. Men den här dagen så blir du så arg.
För att min bägare eller ryggsäck så att säga rann över.
Hade ni inte kunnat diskutera detta då?
Jo, men jag kunde inte styra mina känslor. Jag försökte verkligen.
Är det skälet till att du brottar ner honom sen när han försöker ställa sig upp? Att du inte kan styra dina känslor?
Ja.
Och är skälet till att du tar ett stryptag på honom då?
Det är att jag inte kan styra mina känslor.
Ja, vad är din... Vad tänker du på när du tar ett stryptag på Albin?
Alltså, mycket att han har våldtagit och sen bilderna på min syrra.
Så det är ilska som gör att du tar det stryptaget?
Ja.
Du är så arg så du sätter igång stryp på honom?
Ja.
När slutade du strypa honom?
Det minns jag inte. Jag fick en blackout.
När upphörde den blackouten?
Det är svårt att säga eftersom jag inte minns hur lång tid jag var borta.
Nej, men om du placerar in det händelseförloppet, för du kommer ju ihåg att du har tagit ner honom till vattnet.
Ja.
Då hade du inte blackouten kvar, eller?
Nej.
Nej. Så den är mellan stryptaget och det tills att du börjar bära Albin ner.
Ja.
Är du säker på att du bär ner honom?
Ja.
Vad kommer det sig att byxorna har kunnat ner på honom?
Det vet jag inte.
Byxorna var ju som sagt neddragna mer än vad ungdomar brukar ha dem, enligt ambulanssjukskötaren som var en av de första på plats. Enligt Rasmus har dock inget släpande skett. Om det skulle ha skett skulle det ha synts, enligt kriminaltekniken. Men det finns ytterligare uppgifter som man anser vara besynliga.
Så, det här stryptaget som du tar.
Ja.
Upplever du att Albin svimmar eller förlorar vetandet utav det?
Det har jag faktiskt ingen aning om. För när jag började ta strypgreppet, så alltså, då kollade han ju. Då var han inte borta eller något. Men sen så fick jag ju den här blackouten att det svattnade. Så när jag kom ut från den här svattningen, eller vad man nu så kallar det, så rörde han sig inte. Så alltså, jag vet inte om han hade svimmat eller vad.
Andades han?
Det vet jag inte.
Hade han någon puls?
Ja, det kollade jag inte heller.
Du bar ju honom i ett läge där.
Ja.
Var han helt levlös då eller?
Ja.
Kan det vara så att han var död redan då?
Det vet jag inte.
När du la honom i vattnet, är det framstupa sidoläge då?
Nej, alltså det vet jag inte. Alltså, på sätt och vis är det ju det, tror jag.
Kan du utveckla det lite grann så jag förstår?
Alltså jag la ju bara han på sidan. Jag fokuserar ju inte på att lägga han i något sidoläge eller någonting. Mm. Så jag la han bara på sidan med benet och ena armen utåt.
Har du en uppfattning om varför han hamnar på mage där till slut då?
Nej, det har jag inte. Det är i så fall om han har trillat.
Har du en uppfattning om han fick den här sårskadan i pannan?
Nej, det vet jag inte. Inte vad jag minns.
Hur Albin fick sårskadan på pannan är fortfarande oklart. Men det är än mer förbryllande att ambulanssjukskötaren vittnar om hur Albin låg på mage, om ändå i något slags framstupa sidoläge, när han hittades. Man får inte riktigt ihop det här med hur eller när Albin ska ha vänt på sig. För Rasmus själv menar att han lämnar honom mer på sidan. Och av bilderna att döma som Rasmus tar på Albin och som Sara och Olivia får se på, så ligger Albin enligt deras uppgifter helt klart på rygg. Visst kan Rasmus ha tagit bilderna när han varit mitt uppe i hanterandet av kroppen. Men att i stundens hetta ta en paus för att ta bilder på Albin som ligger på rygg rimmar i alla fall dåligt med Rasmus egna berättelse, som mycket kretsar kring att han där och då gör allt han kan för att få Albin att börja leva igen. Han berättade ju att han bland annat gjort hjärtmassage på Albin samt att anledningen till att han bar honom närmare vattnet var för att enklare kunna skvätta vatten i ansiktet på honom. Men allt det här rimmar förvisso också dåligt med att han sedan inte gör någonting mer för att påkalla hjälp.
Jag vet ju att du svarar på varför du inte ringde efter ambulans eller polis eller 112, tror jag frågan uttryckte. Funderar du på om det var något mer du kunde gjort?
Nej.
Alltså det är inte någon kompis som bett om råd att detta har hänt och det, jag vill rätta till detta. Eller flydde du i panik? Eller vad är det som händer när du konstaterar att du inte får liv i Albin?
Jag blir ju jätterädd och alltså får ju panik. Så jag tänker mig inte för, jag springer bara hem.
Vad är det som gör att du inte ringer till polisen dagen efter då?
För jag var rädd.
För?
Det vet jag inte riktigt. Jag var jätterädd för att det skulle komma ut att det var jag.
Rasmus var jätterädd att det skulle komma ut att det var han. Men samtidigt berättar han kort efter för flickvännen Olivia och för lillasyten Sara att det var just han. Dessa personer litar han förvisso på. Och enligt dem försöker de få honom att gå till polisen och berätta. Men det vill inte Rasmus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och Rasmus förhördes av polisen redan samma dag som Albin hittas död. Han berättar då att han var vid 035-huset, att han träffade Albin där och att han sen gick iväg med Albin. Men han menar att Albin sen blev något arg, ville vara ensam och bad Rasmus gå sin väg, vilket han säger att han till slut också gjorde. Han hörs även igen dagen efter på söndagen och berättar då i princip samma historia. Den 16 maj plockas han återigen in på förhör och han informeras om att syftet med förhöret är att tömma hans mobiltelefon, vilket man också gör. Under förhöret tillfrågas också Rasmus om han de senaste dagarna har hört någonting nytt som skulle kunna vara till nytta för polisens utredning. Rasmus berättade att han genom en kompis flickvän hört att man på hennes skola pratar om att tre personer med utländsk bakgrund på något sätt haft med Albins död att göra. Han uppger att han dock inte vet mer än så. Det är nu Rasmus försvarsadvokat Göran Rutberg som ställer frågorna.
Du stod Albin nära. Hade ni andra gemensamma vänner?
Ja, det är på 035. Vi brukade hänga där och då var det många av våra vänner som var där.
Mm. Hur var det för, hade ni folk som inte gillade er?
Ja, alltså jag hade ju en hel del fienden alltså, som inte gillade mig på grund av att jag var som jag var. Och sen så Albin hade ju också en hel del.
På vilket sätt var du som du var? Hur menar du då?
Jag var mycket sån som var ute och slogs. Liksom ville visa mig dominant.
Var det så?
Ja.
Mm. Och hur var det med Albin då? Vad hade han för ovänner och varför hade han det?
Nej, Albin hade ju samma. Alltså, han hade ju också, för att han gillade att vara ute och slåss. Liksom. Vi var mycket ett team, jag och Albin. Alltså, hände det någonting med han så hjälpte jag han. Hände det någonting med mig så hjälpte han mig liksom. Och sen så hade han andra då, fienden inom att han hade skulder hos folk som han sålde till exempel spice till. Men så var det bara vanlig tobak eller något sånt. Så han hade mycket skulder därigenom.
Albin sålde spice säger du till folk och då hade han skulder hos dem eller vadå?
Ja, alltså han skulle sälja spice till exempel. Okay. Men så sålde han bara vanlig tobak.
Okej. Okay. Och då gillade han inte folk honom såklart.
Ja, nej.
Och den anledningen. Ville man komma åt honom då? Eller var det fast något hot mot honom?
Ja, det gjorde det. Alltså jag. Sen vet jag inte om det var som var med. Så satt vi på Österskans med Albin då. Så kom det några killar och så tryckte de upp honom mot busskuren och sa. Så handlade det om knark.
Mm. Vad tyckte du om det här som du nu beskriver? Att om Albin på med sånt här, vad tyckte du om det?
Jag tyckte det var för jävligt. Jag hade bett honom att sluta.
Du vet ju att när den här händelsen har inträffat så har det varit oerhört mycket spekulationer om vad det är som faktiskt har hänt.
Ja.
Kompisar har pratat med varandra, det har skrivits en massa av olika sammanhang på sociala medier.
Ja.
Folk påstår sig ha vetskap om vad det är som har hänt och ryktena sprids. Är det här någonting som du har följt?
Nej.
Fanns det några personer som du tror skulle vilja Albin väldigt illa?
Ja, men jag vet inte vad de heter.
Nej. För det har funnits spekulationer om att det skulle vara andra människor som är inblandade i det som har hänt med Albin. Har du någon kännedom om detta?
Nej.
Är det någon som har varit med vid tillfället när du har gjort det som du beskriver?
Nej, jag var själv.
Du var själv?
Ja.
Så det är ingen annan som har gjort någonting mot honom?
Nej.
Vid det tillfället?
Nej.
Du fick ju någon fråga här utav advokat Roy om hur det var med Albins byxor. De var neddragna. Och då svarade du att det är ingenting som jag har gjort.
Ja.
Hur skulle de kunna ha dragits ner?
Det vet jag inte.
Är det någon annan som kan ha gjort det?
Alltså, kan det ju vara, men alltså, det vet ju inte jag.
Nej, men när skulle det ha skett? Skulle det ha skett samtidigt som du är på platsen, eller?
Nej, alltså jag såg ju ingen där.
Nej.
Jag var ju själv.
Du hörde när åklagaren berättade om händelseförloppet när man hade gått igenom Albins telefon.
Ja.
Så tror jag man sa att simkortet saknades.
Ja.
Har du tagit ut något simkort?
Nej.
Vet du hur det har kommit bort från telefonen?
Nej, det vet jag inte. Jag kastade tillbaka telefonen ner mot bäcken så att säga när jag sprang hemåt.
Mm. Och kommer någonting att ha skett efter? Det är ingenting som du har någon kännedom om?
Nej, ingenting jag vet.
Men de som du har berättat om, det som du har gjort här nu, det är din syster och...
Ja.
Finns det någon mer som du har pratat om detta?
Nej.
Det är inte så att du varit i kontakt med ytterligare folk direkt efter händelsen?
Nej.
För man kan tänka sig att den här skadan som Albin har haft uppe vid pannan, hur har han fått den skadan? Ja, det vet du inte.
Nej.
Du säger att du har inte släpat honom.
Nej.
Då skulle man kunna tänka sig att han har slagit i någonting, någon sten eller något annat på marken. Men det är inte så det har gått till.
Nej.
Men du har inget minne av att du har gjort mer än det som du har berättat om.
Nej.
Du är arg på Albin för det som han har gjort mot... Och detta med bilderna på...
Ja.
Vet du vad det är för bilder på?
Nej.
Har du hört talas om vad det skulle kunna vara för bilder?
Ja, nakenbilder. Omslag.
Och hur skulle Albin ha kommit över de bilderna?
Skickat dem till honom.
Hon har skickat... Är det någonting som du vet eller vem har berättat det för dig?
Antingen eller... Så jag har berättat det för mig, men jag minns inte vem utav dem.
Nej. Och när skulle de ha gjort det då?
Det kan vara att... En, två månader innan.
Någonting sånt, ja. Du är arg på Albin och säger att du träffar honom på Österskans och du frågar om att ta bort de här bilderna.
Ja.
Var det viktigt för dig att han skulle ta bort de här bilderna?
Ja, han hade hotat min syrra med att lägga upp dem på internet om inte han fick pengar.
Hur vet du det?
Jag har sagt det, tror jag. Eller så... Det är någon av dem som har sagt det till mig.
Och hur reagerar du för detta då?
Jag blir jättearg. Alltså, varför inte bara ta väck bilderna helt enkelt? Alltså, vill personen inte att bilderna ska vara på någons telefon, så tycker jag att man ska respektera det och ta väck dem i så fall.
Mm. Vad betyder för dig?
Hon betyder allt för mig.
Du bär på detta i flera års tid?
Ja, 3 år ungefär nästan.
Hur har du klarat av det?
Genom alkohol och att jag har skadat mig själv.
Mm. Hur har du mått?
Jag har mått skit. Sagt att ta självmord.
Mm. Och du fick också frågan om detta, om det inte hade kommit fram det här som du har berättat om, så hade du tagit livet av dig.
Ja, det hade jag troligtvis varit där nu.
Hur mår du idag?
Jag mår bättre, men det är fortfarande skit.
Mm.
Som jag vill inte det ska vara sant.
Jag har frågat dig flera gånger, eller mängder med gånger under den här utredningen, och jag har tagit upp det redan idag. Finns det någonting som inte stämmer i det du har berättat?
Nej.
Finns det någon annan eller några andra personer som har del i detta som du inte vill berätta om?
Inte vad jag vet.
Vad menar du med inte vad jag vet?
Jag vet ju inte om det har varit några andra där. För när det hände så var det bara jag.
Ja, men vad menar du med andra skulle varit där? Menar du mest det här händer eller är det efter förloppet du menar?
Alltså när det händer.
Att det skulle funnits ytterligare personer på plats när det händer?
Ja, men nu var det ju inte det eftersom att jag var själv.
Du, ja, och det vet du att det var så?
Ja.
Försvarsadvokaten är mån om att få reda på om Rasmus var själv under tiden för mordet eller om någon annan kan ha varit med honom. Detta för att Rasmus uppgifter lämnar vissa frågor obesvarade. Som till exempel hur kommer sig att Albin hittades på mage, varför hans byxor var neddragna samt hur kommer sig att Albins mobiltelefon saknade ett simkort. Rasmus uppger att han inte vet hur det här kommer sig. Och gällande mobiltelefonen så uppgav även Albins syster Ida i ett polisförhör att Albins konton på olika sociala medier stängdes av kort tid efter att Albin dog. Vilket hon såklart tyckte var väldigt märkligt. Så det finns en del oklarheter. Och en person som både har och har haft insyn i Rasmus liv är Olivia.
Då är det advokaten Anders Hoy.
Tack. Det här när Albin skrev till och sa att hon skulle skicka fler bilder. Annars skulle han publicera de bilder han hade. Mm. Var skrev Albin det någonstans?
Messenger på Facebook.
Mm. Han sa att det var på Snapchat.
Ja, nej, det har jag inget minne av att det var.
Sen säger du att Rasmus hade sagt till dig att du inte behövde oroa dig för Albin längre. Var du orolig för Albin? Var du rädd för Albin på något sätt?
Nej, men det är väl inte så behaglig känsla för det han har gjort mot mig.
Nej, men du, alltså, så som Rasmus uppenbarligen har uttryckt sig så säger han du behöver inte oroa dig för Albin längre för han finns inte mer.
Ja, att han inte ska.
Men var du orolig? Alltså att du inte tyckte om det du menar att han har gjort det är ju en sak. Men var du orolig och rädd för Albin på något sätt?
Nej, inte på det sättet. Nej.
Berättade Rasmus för någonting mer om vad han gjorde med Albin den här kvällen på den 9 maj? Hur hamnade han till exempel i bäcken? Har han berättat det?
Att han bar honom dit.
Ja. Och varför berättade han det?
Nej.
Nej. Frågar du?
Nej.
Nej. Vad tänkte du när du fick reda på att han hade burit ner honom till bäcken?
Alltså jag var i sån chocktillstånd så jag tänkte inte så mycket om jag ska vara helt ärlig.
Hur är din relation till Rasmus idag?
Jo, vi har ett gemensamt barn.
Ja.
Och, ja, jag älskar honom.
Ja.
Det är han jag vill dela mitt liv med.
Mm. Jag har inga fler frågor.
Rasmus och Olivia är alltså än idag fortfarande ett par. Och de har även ett barn tillsammans. Och Rasmus försvarsadvokat Göran Rutberg är intresserad av att höra mer om hur Olivia har uppfattat Rasmus under den här tiden.
Men ni har ju levt ihop för tiden efter och det är ju rimligen så måste ju det här kommit upp ett antal gånger när ni har pratat.
Ja.
Har Rasmus sagt någonting mer kring det som har hänt när ni har pratat efter?
Nej, alltså inte så. Det är väl mer jag som har frågat honom. Mm. Om han har varit själv och ja, så när man frågar han har det varit själv så blir han oftast arg och sätter sig vid datan. Ja, jag har varit själv och sätter sig vid datan med headsetet på eller så går han ut och röker eller sådär.
Vad menar du med att jag har varit själv?
Alltså han var själv när han gjorde det.
Mm. Ja, du vet ju också precis allt det här skriverierna och spekulationer som har varit ute på ofantligt mycket på media.
Ja.
Och alla vet vad som har hänt utom polisen ungefär.
Ja.
Mm. Vad vet du då? Vet du något om det skulle vara någon mer inblandad?
Nej, alltså jag har ju bara hört att det ska finnas mer, men...
Mm.
Sen vad Rasmus säger, det är en annan sak. Jag tror inte att han skulle vara själv.
Nej.
Det är ju min uppfattning.
Alltså, och vad grundar du det på att du tror inte att han skulle vara själv om detta?
Nej, jag tror inte att han... Nej, alltså det tar för lång tid. Allting liksom... Alltså att han ska ha gått dit och ändå var han hemma vid 9. Och, alltså...
Du får inte ihop det där riktigt.
Nej, jag får inte.
Men det är dina egna funderingar.
Sen är det bara det man har hört. Liksom.
Precis. Mm, precis. Du, har Rasmus någon gång uttryckt detta med att... För vi vet ju att Albin förlorade livet här. Har han någon gång sagt att han hade för avsikt att döda honom?
Nej, det var inte meningen, har han sagt.
När har han sagt det?
Det har han sagt. Alltså varje gång vi har kommit in på ämnet så har han sagt liksom att det var inte meningen. Alltså jag ville liksom bara ge henne ett kokstryk, liksom att visa att det är fel eller så. Men inte att det skulle gå så långt.
Du och resten av familjen har naturligtvis mått förfärligt dåligt, det har du redan varit inne på.
Ja.
Hur har Rasmus mått då?
Nej, han har ju inte mått bra i huvud taget. Han har ju varit väldigt förstörd.
Mm.
Utav sen.
Har du tagit sig uttryck på något sätt?
Vad sa du?
Har han gjort någonting?
Han har ju försökt ta livet av sig.
Mer än en gång?
Ja.
Du, jag hoppar tillbaka på en grej. Har du sett Rasmus bli så där jättearg vid något tillfälle?
Ja.
Och får man uppfattning, vad kan han göra då?
Alltså det enda jag har sett så, det är liksom att han drar tag liksom och liksom försöker prata. Du ska ha kontakt liksom med honom för att han ska se att du... För att lyssna på honom. Och sen vet jag bara att han kan liksom bara putta dig ifrån liksom. Och sen har jag sett något slag liksom sådär. Men det har inte varit något stort eller så.
Tack så mycket.
Åklagaren, fler frågor?
Nej, tack.
Någon ytterligare från Göran Rydberg?
Rättegången avslutades i mitten av maj 2017. Och åklagaren hade yrkat på att Rasmus skulle dömas för mord till 5 års fängelse. Men döms av tingsrätten för mord till 4 års fängelse. I domen står att det är, mot bakgrund av vad som redovisats, bevisat att Rasmus våld bestått i att Rasmus tilldelat Albin knytnävslag i ansiktet, tagit stryptag runt Albins hals och utsatt hans huvud och överkropp för upprepade slag med något trubbigt föremål eller bankande mot ett trubbigt underlag. Rasmus har sedan lagt Albin i vattnet. Rasmus har invänt att han inte haft uppsåt att döda Albin. Ansvar för mord eller dråp förutsätter att gärningsmannen handlat med uppsåt och att uppsåtet omfattat effekten att den angripne skulle dö. Det är inte bevisat att Rasmus haft för avsikt att döda Albin. Rasmus handlande har inte varit reflexmässigt eller annars ofrivilligt. Men han har uppgett att han tog ett strypgrepp runt Albins hals med båda händerna. Han har också uppgett att han bar Albin ner till bäcken och att han la honom i vattnet. Det är alltså klarlagt att Rasmus visste vad han gjorde. Vid bedömningen av om Rasmus har haft likgiltighetsuppsåt är det av betydelse vad som är känt om hans psykiska tillstånd. Enligt en rättspsykiatrisk undersökning har Rasmus inte någon allvarlig psykisk störning. Han har diagnosen ADHD med svårstyrda aggressiva impulser, rastlöshet och koncentrationsproblem. Även med beaktande härav står det klart att Rasmus vid gärningstillfället visste att ett strypgrepp runt halsen är livsfarligt och att man drunknar om luftvägarna kommer under vattenytan. Rasmus har alltså varit medveten om risken för att hans handlande kunde leda till att Albin dog. Då Rasmus inledde bråket genom att ta Albins telefon har han inte begått gärningen i nödvärn. Rasmus ska således dömas för att uppsåtligen ha dödat Albin. Jag heter Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.